Plenum börjar. Välkommen till dagens plenum. Närvaroregistrering. Är det någon som har med? Det är 29 ledamöter närvarande, antecknas. Föredras ärende nummer 1, val av två personliga ersättare i Ålandsdelegationen. Endast en kandidatlista lämnas in till lagtingskansli inom föreskriven tid och i behörig ordning. Som första ersättare i Ålandsdelegationen för Emma Dahlén tar listan upp Anna Brommels och som andra ersättare Arne Selander. Enligt 19 paragrafen i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion. Eftersom endast en kandidatlista lämnas in verkställs enligt 100 paragrafen i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Till första ersättare i Ålandsdelegationen för Emma Dahlén förklaras Anna Brommels vara vald och till andra ersättare Arne Selander antecknas. Andra behandling är nummer 2, vidare nyttjande av information från offentlig sektor. Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2020-21, lagförslag 26/2021. Först tillåts diskussion om ärendets helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkänna enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas godkänt? Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggsförslaget till landskapslag om vidare utnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltning för antingen andra behandlingen begärs ordet. Ingen begär ordet. Lagtingar andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggsförslag till landskapslag om vidare utnyttjande av information från vissa offentliga företag för antagande i andra behandling begärs ordet. Ingen begär ordet. Lagtingar andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling avslutad. Betänkandsmotivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtingar enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. Fortsatt enda behandling. Ärende nummer 3, förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021. Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2020-21, budgetmotionerna 160/114/2021 och budgetförslaget nummer 5/2021. Diskussionen förklaras avslutad vid plenum den 29 september 2021 och detaljbehandlingen börjar därmed. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet verksamhet, därefter avsnitten överföringar samt investeringar, lån och övriga finansinvesteringar. Avsnitten föreläggs enligt avdelning och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviseras föreläggs dock avsnitten eller avdelningar i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Först föreläggs avsnittet verksamhet enligt avdelning och kapitel jämte detaljmotiveringar. Föreläggs avdelning 4, social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, kapitel för kapitel. 400, social- och miljöavdelningen förvaltningsområdet, godkänt. Föreläggs 80-88, myndigheter samt fristående enheter, kapitel för kapitel. 825 Ålands polismyndighet, godkänt. 840 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, godkänt. 860 Ålands marknads- och studieservicemyndighet, godkänt. Därmed var avsnittet verksamhet behandlat. Föreläggs nu avsnittet överföringar enligt avdelning och kapitel jämte detaljmotiveringar. Föreläggs avdelning 2, landskapsregering och regeringskansliet, kapitel för kapitel. 260, landskapsregering och regeringskansliet, godkänt. Föreläggs avdelning 6, näringsavdelningens förvaltningsområde, kapitel för kapitel. Kapitel 600, näringsavdelningens förvaltningsområde, godkänt. Därmed avsnittet överföringar behandlat. Föreläggs avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvesteringar enligt avdelning kapitel jämte detaljmotiveringar. Föreläggs avdelning 7, infrastruktur avdelningens förvaltningsområde. 97.50, kostnader för sjötrafik. Godkänt. Föreläggs myndighet samt fristående enheter. 98.25, Ålands polismyndighet. Godkänt. Därmed hela sifferstaten behandlad. Föreläggs nu det till betänkande fogade klämförslagen var för sig. Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt. Klämmar därmed behandlade. Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkande och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkande ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föredras rubriken skärgårdstrafiken, begärs ordet. Lagtingsledamot Fällman.
Går det bra här?
Går bra.
Jag föreslår att det i betänkandet fogas följande text. Landskapsregeringen bör i skyndsam ordning återkomma med en redogörelse för hur skärgårdstrafiken ska anpassas till hållbarhetsagendans och energi- och klimatstrategins målsättningar om minskning av koldioxidutsläpp inom sjötrafiken samt en plan för skärgårdstrafikens utveckling som helhet. Detta bör göras innan man fattar ytterligare investerings- eller ombyggnadsbeslut.
Begärs ordet. Lagtingsledamot Gunnell.
Jag ber att få understödja ledamoten Fällmans förslag.
Lagtingsledamoten Fällman understöder lagtingsledamoten Gunnell har förelagat att det i betänkandet ska fogas en text som framgår av ledamoten Fällmans reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fällmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning kommer nu att ske elektroniskt om det fungerar. Talmannen röstar ja. Nu är alla
avstår.
Okej. Omröstningen är avslutad. Omröstningens resultat visar 20 ja-röster, 3 nej-röster, 6 avstår och 1 är frånvarande. Tre nej-röster. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Begärs ytterligare ordet. Lagtingsledamot Holmberg.
Talman, jag föreslår att till texten under rubriken skärgårdstrafiken fogas följande text. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att senast under våren 2022 inkommer till lagtinget med ett meddelande i vilket landskapsregeringen redogör för sin vision över utvecklingen och det framtida upplägget för trafiken i norra och södra skärgården, i vilket det framkommer hur trafiknät och tonnag planeras för att binda ihop skärgården till en välfungerande helhet, såväl miljömässigt, ekonomiskt som brukarmässigt.
Lagtingsledamot Påvals.
Tack, herr talman. Jag ber om att understöda Holmbergs förslag.
Begärs ordet ytterligare. Lagtingsledamoten Holmberg understöder lagtingsledamoten Påvals har föreslagit att det i betänkandet ska fogas en text som framgår av ledamoten Holmbergs reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen riktig. Omröstningen kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar lagtingsledamoten Holmbergs ändringsförslag röstar nej. kan omröstningspropositionen godkännas. Godkänt. Omröstningen kommer då att ske elektroniskt och talmannen röstar ja. Omröstningen avslutad. Omröstningsresultatet visar 20 ja-röster, 9 nej-röster, frånvarande 1. Lagtinget har således godkänt utskottets betänkande. Föredragsrubriken skattegränsen begärs ordet. Lagtingsledamot Holmberg.
Tack talman. Jag föreslår att under rubriken skattegränsen fogas följande text. Att optimera möjligheterna med att minimera skattegränsens negativa påverkan är något som skulle gynna hela det åländska samhället. Det vore djupt olyckligt om det för Åland så viktiga skatteundantaget ifrågasätts på grund av en olöst politisk fråga och oprövade tekniska lösningar som kunde bidra till en mer förenklad hantering av skattegränsens administration. Landskapsregeringen ämnar nyttja delar av anslaget gällande näringslivets främjande för att uppnå gränsöverskridande överenskommelser och tekniska lösningar som bidrar till förenklad gränshandel.
Görs ordet. Vice talman Sjögren.
Talman, jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.
Begärs ordet ytterligare. Lagtingsledamoten Holmberg understöd av vice talman Sjögren föreslagit att det till betänkandet ska fogas en text som framgår av ledamoten Holmbergs reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig?
Ja.
Redogörelsen riktig. Omröstningen kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar lagtingsledamoten Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning. Och den är elektronisk. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutad. Omröstningen visar 20 ja-röster, 9 nej-röster och 1 ledamot frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Alarmcentralen godkänt. Alarmcentralen, föredragsbetänkande sista rubrik, djursjukdomar under den allmänna motiveringen, godkänt. Begärs ytterligare ordet. Lagtingsledamot Holmberg.
Tack talman. Jag föreslår att det i utskottets allmänna motivering i betänkandet fogas en ny rubrik med titeln budgetdisciplin under vilken följande text infogas. Det är önskvärt att landskapets styrmodell utvecklas vidare utgående från principen om rambudgetering. Ett budgetpolitiskt ramverk som präglas av ett uppifrån- och nedperspektiv och som utgår från tydliga budgetpolitiska mål och ramar för olika utgiftsområden är att eftersträva. Likaså är det önskvärt att nå bred samsyn om landskapets ekonomiska handlingsutrymme över tid. Fleråriga utgiftstak och finansiella mål för landskapets ekonomi säkra en hållbar ekonomi och underlätta samtidigt förståelsen bland såväl beslutsfattare som allmänhet för landskapets finansiella situation och handlingsutrymme. Utskottet är för att det behövs strukturella förändringar i landskapets verksamhet i mångmiljonklass. En utveckling av modeller med rambudgetering torde också få effekter på kulturen med återkommande tilläggsbudgetar.
Vice talman Sjögren.
Talman, jag ber återigen att få stödja ledamot Holmbergs förslag.
Begärs ordet ytterligare. Lagtingsledamoten Holmberg understödd av vice talman Sjögren har föreslagit att i utskottets allmänna motivering fogas en ny rubrik med titeln budgetdisciplin under vilken den text som framgår ledamoten Holmbergs reservation till betänkande infogas. Är redogörelsen riktig?
Ja.
Redogörelsen riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja. Den som omfattar lagtingsledamoten Holmbergs ändringsförslag rösta nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänt. Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstning avslutad. 20 ja-röster avgivits, 9 nej-röster, 3 ledamöter avstår och 1 är frånvarande. Lagtinget har således godkänt utskottets betänkande. Den allmänna motiveringen är därmed behandlat.
Det var 6 nej-röster.
Tror jag fel? Det var 6 nej-röster, 3 avstod. Det var en felsägning. Den allmänna motiveringen är därmed behandlad. Jo, jag sa det. Och därmed är ärendet slutbehandlat. Eftersom finans- och näringsutskottets betänkande godkänt i sin helhet så är ärendets enda behandling avslutat. Då går vi till ärende nummer 4, landskapsregerings externpolitik, självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nummer 2, 2020-21, meddelande nummer 2, 2021, först till oss diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen diskussion. Lagtingsledamot Eriksson. Vice ordförande självstyrelsepolitiska nämnden.
Tack, herr talman. Det här meddelande om regeringens externpolitik så har legat länge i självstyrelsepolitiska nämnden, kanske onödigt länge får jag väl lov att säga. Men vi hade ett omfattande hörande och med tanke på pandemin så fördes det ett resonemang i nämnden om hur man riktigt skulle tackla tillväxten, hur man skulle tackla utvecklingen efter pandemin. Mot den bakgrunden hade vi ett omfattande hörande. Vi hörde bland annat Vinnova, Sveriges informationsmyndighet, vi hörde Tillväxtverket ifrån svenska sidan, som sagt var, vi hörde Sitra ifrån Finland. Jag ska återkomma till det, men jag vill ge det här som en bakgrund till att det har tagit lite längre tid än nödvändigt. Det är ju så att coronapandemin har ju förstås styrt allt extern politiskt arbete, det är inte frågan om annat. Om vi börjar med det positiva, så det positiva är ändå att få ålänningarna har drabbats allvarligt av corona som sjukdom, och det måste ändå vara det viktigaste. Men det negativa är ju att Ålands ekonomi i hög grad är beroende av fri rörlighet och öppna gränser. Och vi vet alla hur det har varit med den sidan och vilka konsekvenser det har fört med sig. När det gäller det nordiska samarbetet så raserades det ju mer eller mindre på grund av de stängda gränserna. Ett och ett halvt år har vi som jobbar med de här frågorna levt med digitala möten. Många var också kritiska till att Nordiska rådet var mer eller mindre handlingsförlamat i början. Jag vill väl säga till det som har sett det ändå ganska väl inifrån att på den parlamentariska sidan var man ganska snabbt på banan. Men när det gäller Nordiska ministerrådet så var det mycket svårt att få en samordning och en gemensam strategi. Men de flesta ser fram emot sessionen till att få träffas på vanligt hederligt vis, som jag säger så, här första veckan i november. Och jag tror faktiskt att det kan leda till en nytändning. Man har lärt sig mycket av de här 1,5 åren. Och det är ju så med allt, om man pratar om, vi har en rubrik, hållbar omställning efter pandemin, så det här har ju gett nya perspektiv och visat att det är möjligt att ganska snabbt ställa om och anpassa sig till nya förhållanden. Och det här är ju någonting som torde gagna den gröna och digitala omställningen både i Norden, EU och på Åland. Nu när samhället börjar öppnas upp igen så är det ett bra tillfälle att ta vara på den förmåga till snabb utveckling och omställning som även Åland visat prov på. Det här är en möjlighet att ställa om, att våga tänka nytt och göra annorlunda syfte att främja den åländska samhällsutvecklingen. Och det anser vi från nämndens sida att det är viktigt. Pandemin har visat att distansarbete, nya arbetssätt och en större flexibilitet på arbetsmarknaden och i näringslivet är faktorer som tillsammans med Ålands konkurrensfördelar i form av närhet till naturen, bra skolor, ett rikt kulturliv och en trygg vardag torde främja inflyttning och företagsetablering. Och jag vill personligen understryka att det här är enormt viktigt med tanke på Ålands nya ekonomiska system som innebär att det måste finnas goda förutsättningar för hög sysselsättning, ett starkt näringsliv och en ökad inflyttning om också samhällsekonomin ska fungera bra framöver. En fråga som har debatterats mycket på sistone och som har debatterats egentligen ända sedan Åland blev EU-medlem så det är ju EUs gränsförfarande. EUs nya tullagstiftning, det som i dagligt tal kallas tullkodex, började tillämpas den 1 juni 2016. Själva kodexen i sig så innebär ju inte några förändringar som märkbart påverkar förutsättningarna för import och export över den åländska skattegränsen. Men det är genomförande förordningarna av dem, beroende på hur det har förverkligats, som skapar de problem som vi har haft. Vi vet att tullen har arbetat i flera år med det nya nationella tullklareringssystemet och det togs i bruk redan år 2020 när det gäller flera förfaranden, men inte när det gäller det för Åland så viktiga elektroniska tullklasseringstjänsten för importer över skattegränsen. Och det blev ju framskjutet till 19 april 1921 och efter 2021 ska det nog troligtvis vara om man tänker efter lite. Efter påstötar ifrån både regeringen och ifrån det åländska näringslivet så flyttades det ytterligare fram till 1 september notera 2021. Och det är där vi befinner oss nu. Ett exempel från vardagen var när jag personligen var förra veckan och ska hämta ut ett paket ifrån posten och mer eller mindre blev hotad. Och då sa tjänstemännen där att det är ganska lite jämfört med vad de får höra emellanåt. Så det finns en otrolig frustration över den här situationen. Det fanns också ledande tjänstemän inom kulturförvaltningen där som hade svårt att förstå hur de här apparna riktigt fungerar och sa åt mig att en tidning som skulle tullas in så kostade 46 euro. Jag utgår ifrån att uppgifterna jag fick där stämde. Med den här utvikningen ifrån presentationen så vill jag bara säga att det här är en knepig situation som vi måste få en lösning på. Men det stora problemet är att både mervärdesbeskattning och tullfrågor faller inom Finlands behörighet. Och det är därför vi står där vi står, till skillnad från om vi skulle haft egen behörighet. Så nämnden kan i det här skedet tyvärr inget annat göra än uppmana landskapsregeringen att aktivt verka för att ett samarbete snarast etableras mellan landskapsregeringen, berörda riksmyndigheter och det åländska näringslivet för att lösa de här problemen. Jag vill i och med det göra ett tillägg till den här gränsproblematiken som tas upp på sidan 4 i betänkandet. Och det är ju det att det exempel jag gav med kostnader för till tulla in tidningar till Åland kan leda till sådana merkostnader som är oproportionerliga och oskäliga. Och följden kan ju bli att många juridiska personer och bibliotek avslutar sina prenumerationer på svenskspråkiga tidningar och tidskrifter. Och det här är allvarligt för det försvårar bibehållande av det svenska språket, kulturen och lokala traditioner. Och det handlar faktiskt också om yttrandefriheten. Det här var någonting som landskapsregeringen sa i sitt meddelande och nämnden delar den uppfattningen. Att det finns skäl att behålla skattefrihet för alla lågvärdesförsändelser, men åtminstone för import av tidningar och tidskrifter. Som jag sa inledningsvis, herr talman, så har vi haft ett omfattande hörande när det gäller utvecklings- och innovationsarbete. Och för att klara de framtida samhällsutmaningar som finns så krävs det ifrån åländsk sida en kontinuerlig omvärldsbevakning och samverkan med externa aktörer inom forskning, utveckling och innovation. Det är någonting som är önskvärt. Nämnden har, som jag sa också inledningsvis, det är onödigt att räkna upp dem, bekanta oss med hur den här typen av arbete förs både västerut och österut. Och vi har konstaterat att delar av det utvecklings- och innovationsarbete som bedrivs av Sitra, av Vinnova, av tillväxtarbete är av intresse och relevans för Åland. Och eftersom resurserna är begränsade på grund av Ålands litenhet så är det viktigt att man etablerar samarbete med något eller några av de här organerna som har relevans för Ålands samhällsutveckling. Vi tar också upp digitaliseringen och det är någonting som jag personligen vet att det är högt prioriterat inom det nordiska samarbetet och det är det också inom det europeiska samarbetet. År 2017 så tillsattes det ett speciellt ministerråd för digitalisering, MR Digital inom Nordiska rådet. Och där är de nordiska, de självstyrda men även de baltiska länderna med. Och det här handlar om att förbättra rörligheten och integrationen mellan de nordiska och baltiska länderna med hjälp av gemensamma gränsöverskridande digitala tjänster. Och jag vill bara tillägga att här är det enormt viktigt att också Åland har grundstrukturen på plats om vi ska få det här att fungera. Jag vill avsluta med en favorit i repris, det vill säga Ålands representation i Europaparlamentet. Här har landskapsregeringen konstaterat att kommissionen i anslutning till konferensen om EUs framtid för fram bland annat transnationella vallistor och att en eventuell revidering av vallagen kan vara en välkommen plattform för att på nytt föra fram frågan om åländsk representation. Vi delar också lag- och kulturutskottets bedömning att arbetet för en ökad representation i första hand förstås bör riktas mot Finlands regering som är i nyckelposition. Men att frågan även kan lyftas internationellt för att belysa att Finland hittills inte medverkat till Ålands representation trots att man ifrån Finlands håll ansett att kravet är legitimt. Tack, herr talman.
Tack. Tre repliker begärda. Första repliken går till lagledamot Holmberg.
Tack, talman, och tack, ledamot Eriksson. Jag tycker det var ett bra initiativ att bjuda in och hörande kring innovation och utveckling. Och det skulle gärna fått vara någonting som ska vara som ett öppet hörande, tycker jag, för hela lagtinget. Men det var ett bra grepp. Det är lite synd att detta betänkande kommer så pass sent. För det är väl kanske för sent för att egentligen synas i den kommande årsbudget 2022. Det är en annan sak. Men det jag egentligen tänkte ta fäste kring, så det är den problematik som jag har tagit upp tidigare, motsvarande tid i fjol. Det gäller nog EU-direktiven. Som ju riskerar att utmana Ålands självstyrelse och ekonomi på ett sätt som gör oss ganska, vad ska vi säga, vi har svårt att stå emot. Jag nämner till exempel EU:s strategi om biologisk mångfald som bygger på att 30% av marken ska vara skyddad. Och det är inget fel i sig, men det sätter Åland i en situation som...
Första svarsreplik, lagledamot Eriksson.
Jag ska försöka ta kollegan Holmbergs frågor så snabbt som jag nu bara hinner. När det gäller hörande, visst, jag håller med om det. Det kunde ha varit öppet hörande, men vi vet att det har varit svårt att hitta vägar för ett vettigt hörande under den tidsperiod som har varit. Jag är den första som beklagar att det här betänkandet kommer så pass sent som det gör. Men med tanke på att vi har finansministern sitter här i bänken så vill jag putta bollen åt det hållet att när det gäller den här typen av innovationsarbete så bör det synas också i nästa års budgetförslag.
Andra replik till lagledamot Holmberg.
Tack talman och tack för det ledamot Eriksson. Jag fortsätter ändå med EU-direktiven som ju vi har ett stort som vi tampas med just nu. Och det är ju skattegränsproblematiken, tullkodexen. Men egentligen är ju alla EU-direktiv någonting som utmanar Åland speciellt mycket. Mer än en vanlig stat och ett vanligt land. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att dels sätta ner foten och argumentera för varför en implementering rakt av är omöjlig på Åland. Dels av ekonomiska orsaker men också av självstyrelsepolitiska. Men vi behöver också bli, precis som det föredömdet var en av lokaltidningarna idag från ett stort reportage om att vi bara vill bättre och berätta om den problematik som uppstår många gånger när vi ska implementera EU-direktiv. Och där tror jag att vi har ett arbete att göra. Jag skulle gärna sett att det står någonting kring denna problemställning som inte är ny, men som ju accelererar.
Andra svarsreplik, lagtingsledamot Eriksson.
Mycket bra replik som kollegan Holmberg har, och jag håller med om allt som han sa. Frågan är inte ny, det är sant. Vi har hela tiden blivit tyvärr lite baksätespassagerare även här när det gäller vårt EU-medlemskap. Och det fanns ju de som trodde att när Åland och Finland skulle bli EU-medlemmar så skulle självstyrelsen förstärkas, men tyvärr har effekten blivit rakt den motsatta. Sen när det gäller exemplet med tullkodex så är det ju faktiskt så att själva tullkodexen i sig har varit hanterbar. Men det är den finska tillämpningen av det som har gjort att vi har hamnat i den situation vi har hamnat. Och det är ju det som man bör överväga när man pratar om att utveckla självstyrelsen och egen behörighet. Tack.
Tack. Nästa replik går till lagtingsledamot Zetterman.
Talman, jo, det här meddelandet kom sent nu till lagtinget, och faktum är ju att de här texterna är ju skrivna under våren. Varför jag är lite förvånad över det, och jag skulle gärna vilja höra vice ordförande Erikssons analys kring det. Alltså landskapsregeringen har ju valt att invänta för att se hur tullkodexen slår ut nu till september, medan vi i nämnden då redan i våras kom överens om att uppmana landskapsregeringen att aktivt verka för att etablera samarbete med landskapsregeringen med rörda riksmyndigheter och det åländska näringslivet för att analysera och identifiera de ändringar som behövs i lagstiftningen och så vidare. Alltså hur kommer det sig att landskapsregeringen haft en så annorlunda regim mot det som den självstyrelsepolitiska nämnden krävde i den här frågan, när vi ändå har en majoritet som borde ha diskuterat tillsammans med landskapsregeringen?
Första svarsreplik, lagtingsledamot Eriksson.
Ledamoten sätter mig i en lite knepig sits. Jag representerar nämnden och kan inte ge mig ut på några egna personliga utvikningar till höger och vänster. Det är helt riktigt att vi diskuterade den här frågan i våras. Jag kan väl ändå säga så mycket, och jag hoppas att landskapsregeringen kan vidareutveckla det om man känner för det. Jag uppfattar nog att man inte riktigt bara har suttit från regeringens sida och invänta vad som ska hända. Men jag försöker uttrycka mig så diplomatiskt som möjligt nu när jag representerar nämnden.
Andra replik till lagtingsledamot Zetterman.
Talman, tvärsom anser jag, alltså ledamoten Eriksson tillsammans med talmannen utgör självstyrelsepolitiska nämndens presidium och borde ju ha ett tätt samarbete tillsammans med landskapsregeringen om hur nämnden ser på självstyrelseutvecklingen och andra frågor som berör självstyrelsens kärna. Så att jag tycker nog att frågan landade hos rätt person, men jag hör att ledamoten Eriksson ogärna vill svara på frågan, så jag får helt enkelt nöja mig så.
Andra svarsreplik till lagtingsledamot Eriksson.
Det är ju så att tittar vi på skattegränsproblematiken, jämför vi med Kanarieöarna eller jämför med vilket område som helst, så har vi hamnat i en väldigt knepig situation ifrån åländsk sida, och det har vi gjort på grund av att det är finansministeriet, det är tullstyrelsen och det är skattestyrelsen som administrerar den här frågan ifrån finsk sida. Och landskapsregeringens roll har ganska långt blivit att försöka samordna dessa tre olika åsikter. Men tyvärr har inte vi, som jag sa i min presentation, behörigheten över vare sig tullverksamheten eller mervärdesbeskattningen. Skulle vi ha det så kunde vi även här lösa frågan förstås på ett mycket, mycket enklare sätt än till hålla på och fightas med de finska myndigheterna, tyvärr.
Nästa replikskifte går till lagtingsledamot Holmström.
Tack, talman. Jag tycker att man med fog kan säga att Ålands landskapsregering har varit en aktiv förespråkare för ett nordiskt samarbete och försökt undanröja så många hinder som möjligt. Vi kan ju säga under pandemin att det har funnits ett lapptäcke av olika strategier och hanteringar. Och mycket kan ju faktiskt förklaras av Sveriges annorlunda strategi som har gått stick i stäv med många andra. Som, jag menar, Sveriges regering och riksdag har ju förlitat sig till en ganska stor del på den svenska folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och där kan vi också säga att de olika nordiska folkhälsomyndigheternas rekommendationer det har inte varit ett samordnat arbete helt enkelt också där. Så därför försökte jag pilla lite på den här frågan under Nordiska rådets senaste session med med minister Hallberg om just huruvida det finns möjligheter att också folkhälsomyndigheterna skulle kunna ha ett utvecklat samarbete. Och det är väl kanske någonting som den nordiska åländska delegationen i Nordiska rådet också kan.
Första svarsreplik, lagtingsledd mot Eriksson.
Det är ju riktigt, och jag vet ju att den frågan har diskuterats bland annat på ett presidiemöte som jag hade möjligheter till delta i. Det, speciellt på Åland så märktes det ju i och med det att Sverige valde en strategi och Finland valde en annan. Och från finsk sida agerar man på ett sådant sätt så till och med Ålands egen behörighet sattes på sidan flera gånger. Så här blev det ju enormt tydligt, men även gränsregionerna mellan Sverige och Norge hade varit mycket komplicerat också mellan Sverige och Danmark. Så avsaknad av en gemensam strategi tror jag att de flesta är ensam idag att det var olyckligt. Och jag upplever att den här frågan väger så pass tungt nu politiskt att man kommer till sig att man inte hamnar i en likadan situation en gång till.
Andra replik till lagtingsledamot Holmström.
Talman, det är just så som ledamoten Eriksson säger att det finns ett stort intresse just nu i de nordiska länderna, i regeringarna och också delegationerna till Nordiska rådet att göra någonting nytt och faktiskt dra lärdom av det som har hänt. Och jag tror att dra lärdom också innebär att man behöver titta på samarbetsformerna vad gäller då folkhälsomyndigheterna. Och jag tror att det skulle vara också bra att kunskapsöverföra och dela information om smittspridningen, inte kanske bara vad gäller covid-19 utan också framtida pandemier eller andra otäckheter som kan komma. Och där skulle man då i sådana fall ha olika sektioner per land och självstyrande region istället för att vi då arbetar i silos. För vi har ju märkt vad som händer när vi arbetar i silos. Förhoppningsvis så kan vi ta upp den här frågan också på nästa nordiska session i november.
Avslutande svarsreplik. Inga ytterligare där. Då går vi till nästa anförande som är till lagtingsledamot Zetterman.
Talman, som kan konstateras så kommer det här betänkandet ganska sent och det är svårt att ta tankarna till godo inför budget 2022. Men jag tycker att vi hade otroligt fina diskussioner i självstyrelsepolitiska nämnden, särskilt gällande de här innovationsbitarna. Jag hoppas att budskapet på andra sätt har förts fram. Och samtidigt hoppas jag också, alltså den kris vi uppfattade att vi befann oss i då när man var lite nervös och började leta efter de stora breda lösningarna. Att vi inte glömmer bort det arbete och det sätt vi hade att tänka under den tiden utan bär med oss det i framtiden. Att vi inte bara nu när pandemin är över så återgår vi till samma gamla hjulspår utan att vi faktiskt tar lärdom av saker och ting, precis som ledamoten Holmström just lyfte fram i sin replikväxling. Talman, när det handlar om den gröna omställningen och det som händer i samarbeten både på nordisk nivå och europeisk nivå så kan vi konstatera att Liberalerna väntar sig åtgärder långt förbi symbolpolitiken i den kommande budgeten. Vi har också för avsikt att komma med egna grönliberala initiativ. Det som dock oroar oss och vår grupp är det att vi är osäkra på om regeringen Törnros tror på klimatförändringarna och om majoriteten menar att det faktiskt är värt att göra de satsningar som nödvändigtvis behöver göras. Vi ser här att det finns en riktig fråga kring klimatförändringar som behöver hanteras. Det finns möjligheter till gränsöverskridande samarbete och det finns också goda möjligheter till extern finansiering. Alla de delarna bör landskapsregeringen dra nytta av och också vi som parlament i våra diskussioner och beslutande organ som vi sitter i gemensamt tillsammans med andra utanför de åländska gränserna. Förstås, talman, så är det väl skattegränsen och tullkodexen som upptar mycket av ens tänkartid just nu. Och nämnden jobbar ju med den här frågan redan på vårvintern och konstaterar, som det redan har sagts, att man ville se att landskapsregeringen aktivt skulle verka för att etablera samarbeten kring frågan. Det som är gjort är gjort, eller det som är ogjort är ogjort. Och konsekvenserna är nu klara. Den nya tullkodexen och på det sätt som den verkar får förödande konsekvenser för småföretagen. Det minskar Ålands attraktionskraft och det fördyrar för hela samhället. Vi pratar väldigt mycket om företagen och jag tror att alla ser det som en av de högst prioriterade frågorna. Men det här påverkar ju förstås alla offentliga instanser som också importerar och också förstås privathushållen. Vi anser att landskapsregeringen inte har tagit frågan på tillräckligt allvar. Och där kan man ju konstatera att problemet är förvisso gammalt. Det är inte nu skattegränserna uppstått. Men nu har de reella problemen i vardagen verkligen accentuerats. Och här borde man aktivt ha arbetat för månader sedan. Och nu är det dags om inte annat att sätta i högsta växeln och köra på. Och där ser vi ju att det är kontakterna, det är diplomatin, det är de personliga kontakterna med finansministrar och andra parter som måste till. Men skattegränsen behöver nog också diskuteras ur ett annat, mer långsiktigt perspektiv. För att det som det är lätt nu för diskussionen och debatten att handla om är ju de här snabba lösningarna, de akuta tilltagena så att säga. Kanske ett sätt kunde vara att backa bandet. Se på hur alltihopa uppstod. Finns det någonting man kan göra i grunden med skatteundantaget? Vi vet att från början så var det en osynlig skattegräns som vi hade i vår hand. Och sen ändrades det av skäl som vi alla känner till. Kanske man i grundavtalen skulle kunna göra vissa åtgärder som skulle kunna förändra det här. Alltså att nu bara titta på situationen som den är, lappa och laga, tillsätta tjänstemän på posten som skulle hjälpa till med införtullningar. Det är ju förstås en akut åtgärd. Men i det längre perspektivet så borde man göra mer uthålliga och långsiktiga lösningar. Som också förstås tar till hänsyn det att den globala handeln har förändrats. Från att vi handlade med stora handelscentraler till det att var och en beställer sina varor över nätet. Fritt. Och i den handeln är det alldeles nödvändigt att Åland kan vara en del. Talman, jag går över till innovationsfrågorna. Vi ser dem som fortsatt som oerhört centrala. Och Liberalerna kvarstår vid det att en PAF-fond som nödvändigtvis inte behöver vara en fond i dess korrekta juridiska bemärkelse utan en pott pengar som finns till för innovationsarbete, grön omställning och så vidare behöver komma till. Vi ser att vi håller på att halka efter i flera stora frågor. I utbildning, innovationer, förstås i hela BNP-utvecklingen. Det måste till mer än bidrag i det här. Vi måste få till en attraktiv miljö där det lönar sig att ta risker. Där det är ett gynnsamt klimat och där det finns ett starkt humankapital. Ett strategiskt samhällsöverskridande arbete måste alltså igång. Och vi behöver också samarbeta utanför åländska gränser med dessa frågor. Åland har otroligt mycket att erbjuda. Jag tycker inte att vi på något sätt ska skämmas utan tvärtom. Vi ska höja oss och konstatera det. Att vi har världsledande bolag inom fintech, inom medicinsk utrustning, inom livsmedelsproduktion. Det ska vi lyfta fram. Vi ska visa till de andra länderna att här finns någonting att få i utbyte. Här finns det kompetens och därigenom stärka den åländska välfärden genom att vi får ett starkare ekonomiskt samhälle. Till sist talman några ord om digitaliseringen. Här har vi pratat om många gånger på senaste i lagtinget och vi kan konstatera att det har begåtts många snedsteg i den här utvecklingen. Men det finns ju ingen annan väg att gå än att vara med i den digitala utvecklingen. Att Åland som enda liten ö i världen, både bokstavligt och billigt, skulle vara utan en digital utveckling. Det tror jag inte att finns för någons ögon. Vi ser också att man på bred front behöver stärka den digitala kompetensen i förvaltningarna och i myndigheterna för att skapa en vilja att vilja utvecklas inifrån och ut, nerifrån och upp. För den digitala utvecklingen måste vara nära, det måste vara verksamhetsnära och den behöver vara och måste vara behovsstyrd. Och det som vi ser, det är att det handlar mer om ledarskap än om teknik. Intressant också att nämnden delar finans- och näringsutskottets bedömning och uppmanar i likhet det att landskapsregeringen ska komma med ett digitalt meddelande förrän man skrider till verket, vilket ännu inte har gjorts. Och det här meddelande för IT-utvecklingen, för digital transformation och de strategiska linjedragningar som behöver tas, inte minst gällande ställningstagande till de finska systemen och hur långt man kan gå in i dem. Vi har ju nu haft alarmfrågan på agendan, men det kommer att mötas i många, många andra frågor. De strategiska linjedragningarna måste landskapsregeringen ta. Tack, talman.
Två repliker är begärda. Först ledamot Eriksson, varsågod.
Ledamoten Zetterman uppehåller sig mycket vid skattegränsen, och det förstår jag, det är en viktig och aktuell fråga. Hon sa att man borde ta omtag, att man borde gå till grunden med, och det tror jag också man borde göra. Det är ju också, pandemin har ju visat hur viktigt det är att vi faktiskt skulle disponera över gränsen och handeln över skattegränsen, och de knepigheter som vi har nu, så visar också hur viktigt det är att vi skulle ha den här behörigheten. Ska man gå till grunden med det här, så borde man börja jobba över till att ta över behörigheten. Och jag har ju från Ålands framtidssida föreslagit, som ledamoten Zetterman vet, att vi borde jobba med det till att ta över behörigheten både för tullverksamheten och för mervärdesbeskattningen. Kan Liberalerna tänka sig att stödja det? För då liksom tacklar vi problemet ifrån grunden.
Ledamot Zetterman.
Talman, jag tror att Liberalerna och Ålands framtid har lite olika ingångspunkter i den här frågan. Inte med det sagt att vi skulle vara ovilliga att diskutera någon helst lösning. Men det är ju fortfarande så, och det tycker jag är viktigt att understryka, att jo, förvisso Åland drar nytta av skattegränsen, men Finland som stat drar oerhörd nytta av skattegränsen. Alltså skulle sjötransporterna försvinna, så skulle väldigt mycket i den finska beredskapen försvinna. Man skulle bli en helt isolerad ö gentemot handeln mot stora delar av Europa. Så att jag tror faktiskt att det går att hitta lösningar där bägge parter kan vara överens. Men då måste de goda samtalen till. Och även om jag inser att det är en otroligt svår och komplex väg, så tror jag att den ändå ger snabbare resultat än ledamoten Erikssons.
Ledamot Eriksson.
Jag tycker ledamoten Zetterman är ovanligt bra idag. Vi är helt eniga här också. Och det är precis som ledamoten Zetterman säger. Jag vet ju själv, för jag var med om förhandlingarna. Vi håller på otroligt länge och stånga pannan blod i Helsingfors för att få till stånd en lösning som skulle kunna möjliggöra den skattefria försäljningen även framledes. Och det var först när vi fick finländarna att inse att hela Finland är ju faktiskt en ö, precis som ledamoten Zetterman sa, då lossade. Men här är ju problemet att den tekniska lösning som blev var någonting som finansministeriet aldrig ville ha. Och det hade de aldrig släppt. Och problemet är att det är finansministeriet som disponerar över det här ärendet. Så vilken ingångspunkt man ska ha, det kan man ha olika åsikter om. Men till lösa det tillsammans med finansministeriet ser jag som ganska svårt. Men jag ser ju också svårigheten till att ta över behörigheten, men det är det vi borde sikta på.
Ledamot Zetterman.
Talman, jag ska uttrycka mig så vänligt jag bara kan, för det är himla kul när jag går ledamoten Eriksson är så här överens, och det tänkte att vi ska fortsätta vara. Jag håller med till stora delar av det ledamoten Eriksson säger, men jag tänker att behörigheten blir i mångt och mycket, ett behörighetsövertagande blir mångt och mycket en symbolfråga. Och jag tror att det är en svår fråga att nå fram i. Däremot att konstatera att skattegränsen är oerhört viktig. Dels för Åland, men för Finland som stat. Och konstatera att så som det nu är riggat, så kommer det här inte att fungera. Eller rättare sagt, det fungerar inte. Och då behöver man nu på kort sikt ta till akuta åtgärder som minskar problemen för småföretagarna, för privatpersoner, för kommuner och för den här förvaltningen som ska hålla på och tulla in dittan och dattan. Och sen så måste man sätta sig ner nu och backa bandet och se hur långt kan vi gå, vad ger de här grundfördragen för möjligheter för att kunna lösa det här inom ramen för det regelverk som finns.
Nästa replik, minister Höglund.
Ja, tack fru talman, och tack ledamot Zetterman, intressanta ord. Lite runt skattegränsen här, och jag vill egentligen bara bekräfta då att det här är en tudelad fråga. Det är ju den kortsiktiga perspektivet och det långsiktiga perspektivet. Och vad det gäller kortsiktiga så där har vi ju fulla diskussioner just nu med allt från finansministeriet, med tullen och finansskattestyrelsen, politiska kontakter och så vidare. Och i det korta perspektivet så är det ju bland annat med den här jättekorta deklarationstiden på 10 dagar. Som man då skulle vilja förlänga till åtminstone 30, gärna 40-45 dagar. Och i det långa perspektivet så har vi förstås tullkodexen då som egentligen är känd ända från 2016 om jag vill minns rätt. Och den nationella implementeringen av denna. Tack.
Ledamot Zetterman.
Talman, det är bra nu om tjänstemännen upprättar diskussioner tillsammans med motsvarande tjänstemän i riket. Men hur ser de politiska kontakterna ut? Vilka ministrar har landskapsregeringen direktkontakt med i den här frågan?
Minister Höglund.
Jo, tack för landråd. Det är sant att på tjänstemannenivå så har man ju har ett antal grupper och för diskussioner där. Och på ministernivå så har vi skapat ett antal kontakter som vi jobbar vidare med. Tack.
Ledamot Zetterman.
Talman, jag tycker ändå det var ett ganska otydligt svar från finansministerns sida. Man borde vid det här läget kunna redogöra för när kommande möten med ansvariga ministrar ska hållas. Den ambitionsnivån måste landskapsregeringen ha och de mötena måste landskapsregeringen få till. Tack talman.
Replikskiftet var därmed avslutat. Nästa anförande går till ledamot Högman. Varsågod.
Tack, fru talman. Ja, som mina företrädare i talarstolen har sagt så är det här meddelandet ett halvår sedan vi behandlade i självstyrelsepolitiska nämnden. Och sedan dess så har många händelser passerat revy. Och därför kanske det kan kännas lite apart att kommentera meddelandet, men det innehåller ändå, eftersom det ska komma snart ett nytt meddelande från ett nytt lagtingsår. Men dokumentet innehåller många intressanta synpunkter. Det är ju framförallt coronapandemin som har präglat vårt samhälle under det gångna året, eller de gångna 18 månaderna. Men nu öppnar ju samhällena en efter annan. Och vårt grannland Sverige firar ju med glädjeyttringar att Sverige har öppnat under senaste veckan. Vi ser alltså tecken på att vi kommer att resa oss ur förlamningen. Även om vi inte ska vara naiva att tro att pandemin är helt över. Och som tack och lov så vad jag vet så har covid-19 inte skördat människoliv på Åland och inte heller riktigt svår sjukdom. Vi kan väl tacka de ansvarigas rådighet och skicklighet och litenhet och avskilda läge och kanske också lite tur. Pandemin har tydligt visat att det nordiska samarbetet och den fria rörligheten snabbt kan raseras genom gränshinder. De nordiska länderna valde ju olika strategier och den nordiska samhörighet som vi har vant oss vid så blev marginaliserad. Åland som är en gränsregion och som har ett näringsliv beroende av öppna gränser både västerut och österut har drabbats ekonomiskt. Gustav Vidén skriver i en kolumn i Ålandstidningen för lite över en vecka sedan om glädjen att få besöka Köpenhamn. Han är ju en stor nordist och att han nu igen fick delta i det nordiska samarbetet. Och man kan lätt instämma i hans reflektion att utan fysiska möten mellan representanter från olika regioner dör det nordiska samarbetet sotdöden. Man kan komma ihåg att under mer än 100 år, från 1397 till 1524, var Norden en union med egen flagga, rött kors på gul botten. Visionen om Norden som världens mest integrerade region av 2030 känns just nu som en chimär. Men det gäller ju att aldrig ge upp hoppet. Må hända kan, eller förhoppningsvis kan, pandemins verkningar leda till att det nordiska samarbetet kommer till insikt om den styrka Norden har som samarbetsregion. Och att man i framtiden genom samarbete kan uppnå mer politisk och kulturell tyngd än som små nationalstater. Särskilt som man inser vilka utmaningar vi står inför. Utmaningar som inte kan påverkas genom att stänga gränser och resa murar mot omvärlden. EUs tullkodex har behandlats här och det är en huvudvärk som fortsätter att pina näringslivet. När det här betänkandet behandlades så fick vi information om att arbete pågick och att det fanns samarbete. Men när man nu står här så vet vi ju att problematiken långt ifrån är löst. Vår ärade kollega Ville Valve har i tidningarna beskrivit mycket tydligt problematiken med att få en bokgåva av finlandssvenska folktingsen per e-post. Det är allt annat än lätt för en vanlig människa att förstå varför försändelser över tullgränsen ska vara så svåra att genomföra. Det kan ju knappast vara ingenjörskonst av högre dignitet som kan rendera Nobelpriser som kan lösa det här. I vår digitala ålder med mångsidig teknik så är det förundransvärt att man inte kan göra det här på ett smidigt sätt. Särskilt som det tydligen fungerar mellan Kanarieöarna och Spanien. Det måste gå att lösa om ansvariga och behöriga verkligen vill. Den som vill sätta sig in i vad som döljer sig bakom ordet tullkodex kan med fördel ta del av betänkande. Biträdande lagtingsdirektör och nämndens sekreterare Karina Strand har faktiskt på ett mycket berömvärt, klart och tydligt sätt beskrivit bakgrund och problemställningar. Nämnden ser som sin uppgift att ägna sig åt tid till omvärldsanalys och omställning och att tänka nytt är viktigt för samhällsutveckling. Och jag tycker att det var jätteintressant att få ta del av det utvecklings- och innovationsarbete som drivs av Tillväxtverket och Vinnova och Sitra i Finland. Och målet är ju att främja utvecklingen mot ett hållbart samhälle och att stärka demokratin. Det är viktiga mål. Och det som också var väldigt intressant var att det arbete som bedrivs Östanhavs och Västanhavs också är av intresse för Åland. Och det är också hugnande att de hörda institutionerna såg ett samarbete med Åland som både möjligt och önskvärt. Det går ju inte att komma ifrån att Åland har begränsade ekonomiska och personella resurser för att bedriva den här formen av forskning. Betänkandet berör också förutom det ovannämnda digitalisering och Ålands representation i EU-parlamentet. Frågor som varit på tapeten under många år och som utan tvivel kommer att finnas på agendan även i framtiden. Och Centerns lagtingsgrupp antecknar och har tagit del av det här betänkandet med intresse. Tack.
Inga repliker är begärda. Nästa anförande går till ledamot Valve. Varsågod.
Talman, jag tänkte tala lite om ett ämne som jag engagerar mig för och som också nämnden har ägnat en betydande del av i sitt betänkande. EU:s tullkodex och skattegränser. Det är för mig uppenbart att verkställigheten av de så kallade genomförande förordningarna som beskrivs inte funkar på Åland år 2021. Symptomen är för mig helt uppenbara. Själva sjukdomen är det möjligen för tidigt att säga något allt för bergsfast om. Det kan vara att vi har att göra med flera sjukdomar på en och samma gång. Jag kommer i detta anförande att först fokusera på några av symptomen på en icke-fungerande skattegräns och sen föreslå några lösningar på hur vi kan komma till rätta med det. Vi kunde i lokala media läsa en tullöverinspektör slå fast att brevförsändelser aldrig förtullas. Sånt händer inte juridiskt omöjligt. Punkt. Jag har nu som hobby samlat in exempel på brevförsändelser som förtullats. Både paket som kallas för brevförsändelser som det här och sen helt vanliga brev som måste förtullas. Den definition på brevförsändelse jag tillämpar direkt från vardagen. Det är ett ihopvikt papper i ett kuvert. Jag ska ge en episod. En före detta fotograf på Ålandstidningen fick ett rekommenderat brev. Ett hopvikt papper i ett kuvert. Brevet fastnade. Tullen det skulle deklareras. Han ringde precis som jag själv, tullens nummer. Också han fick rådet att falskeligen ange brevet som inköpt värde. Men att det denna gång skulle tullas in med värdet 0 euro. Den här episoden slutade med att personen tröttnade och istället deklarerade sitt brev som en gåva. Vilket nog var ganska modigt i rådande läge. Förvånansvärt nog gick det vägen. Här är det möjligen så att tullen har en helt egen definition av brevförsändelse som innebär att just rekommenderade brev inte är brev, även om det nu råkar vara ett ihopvikt papper i ett kuvert. Det är en märklig företeelse, men kanske en lösning kunde vara att ta tullöverinspektören på orden. Brev ska inte förtullas. Sluta alltså förtulla brev. Kanske vi också skulle slippa en del tandagnistran med något generösare definition av just ordet brevförsändelse. Detta bara som ett konstruktivt förslag. Jag ska ge en episod till för att belysa symptomen. En åländsk författare, talman, har skrivit bra böcker och säljer riktigt bra utanför Åland. När författare säljer riktigt bra, då får författarna några fri exemplar av förlaget. Det här är branschpraxis i världen utanför Åland. Du får 10, kanske 20 exemplar av boken du själv skrev som du kan dela ut till släkt och vänner. Detta anses vara moraliskt och bra. Det som anses vara omoraliskt är om du börjar sälja de här böckerna, friexemplarna, för då konkurrerar du med bokhandlarna. De här friexemplarna kommer förstås till tullen med noll faktura. Olyckligtvis är avsändaren ett förlag, inte en privatperson. Hittills har den här personen fått sina böcker efter mycket utdragna diskussioner som också omfattat uppmaningar om att lämna sanningen, det vill säga uppge att detta är ett köp. Det här andra symptomet är värre, talman, för här finns en tydlig sjukdomsbild. Det finns folk som har uppmanats att fara fram med osanning. Till exempel jag själv som fick det vänliga rådet att ljuga att jag köpt en bok av Folktinget som jag fått i välkomstgåva. Vi kan nog alla vara överens om att det är en rätt stor skillnad på att deklarera att du har fått något jämfört med att du har köpt någonting. Det finns idag i vårt örike en viss mentalitet att vi ska huka oss lite för dårskapen och tänka att ja, men det blir bara värre om vi nojsar. Tullen och finansministeriet skruvar till tumskruvarna lite till. Vi får ett ännu värre regelverk. Men någonstans här går en röd linje för mig. Jo, du kan få din bok. Du behöver inte betala något. Bara med sanningen. Varsågod. Det här är faktiskt så allvarligt att det finns skäl att begrunda det lite längre. Tullen har två systermyndigheter som heter polisen och gränsbevakningen. De här samarbetar ofta. Hur skulle du reagera om en polis sa det här till dig? Ja, men det där var väl inte en gåva. Det var ett köp, eller hur? Vi kan väl vara överens om det. Ja, men då ordnar det sig. Alltså skulle polisen bete sig så här i vår vardag, då skulle jag lämna ett tips till centralkriminalpolisen om att inleda en förundersökning. När medborgare ljuger försätts de också i en sårbar situation gentemot myndigheter. För inget, talman, hindrar en ny tjänsteman från att ringa upp och fråga att vad är det här? Varför påstår du att du har köpt det här om det är medlemsgåva? Vi måste ha högre förväntningar på vårt samhälle än så här. Fortsätt att berätta öppet om allt galet ni har varit med om. Tumskruvarna, om de sätts åt, då ska vi berätta också om det. Så till den verkligt brännande frågan. Varför är det så här? Det är för att regelverket är undermåligt. Man behöver inte en måttstock från Kanarieöarna för att se att det är undermåligt. Det ska också sägas att en intern uppsträckning inom tullen knappast löser det här problemet. Det enda sättet att komma till rätta med det här problemet är att ändra regelverket. Gåvor kan idag bara existera mellan privatpersoner. Verkligheten motsvaras inte av denna definition. Vi behöver varken känna skuld, skam eller tacksamhet för skattegränsen. Skattegränsen är precis som föregående talare sa inte raketvetenskap. Den är i grunden ett vanligt europeiskt regelverk som finns också på annat håll i unionen. Vi måste kunna lita på att det funkar. Vi måste kunna ställa samma grundläggande krav på rättssäkerhet som vi också ställer på precis vartenda annat regelverk. Och talman, det jag sagt så här långt behövs för att förstå det förslag om ändring av tullfrihetsförordningen som jag kommer att lägga. Tullfrihetsförordningen behöver ändras så att där står fysiska och juridiska personer. Då slipper vi rimligtvis en del av det institutionaliserade ljugandet. Tullen slipper lägga system och energi på att förtulla radioextremmuggar, en handduk från Bamse, broschyrer från Handikampen, statistikpamfletten från Eurostat som jag helst vill glömma. Det är också så, talman, att i näringslivet, i övriga världen, så händer det på riktigt att företag ger varandra gåvor. Det här fenomenet går under olika namn. Ibland kallas det för giveaways, julhälsning, varuprov, oftast till ett värde av 145 euro eller 150 euro på Kanarieöarna. Kanske för att väcka intresse för framtida samarbete. Jag konstaterar bara att det här är en företeelse som tullen inte borde behöva jaga till skillnad från droger och vapen. Att lägga till juridiska personer i tullfrihetsförordningen skulle inte lösa alla problem, men en del av dem. Och utan hinder av denna ändring kan tullen fortsättningsvis jaga brottslingar och göra hur mycket stickprov som helst i stöd av tullagen paragraf 8. Jag vill be landskapsregeringen att undersöka om denna förändring kan göras rationellt på nationellt plan. Behöver den göras på EU-plan ska vi inte heller redas det. Jag är strax färdig att tala. Europaparlamentariker Henrik Lax fick till stånd goda förändringar i EUs tullkodex till förmån för ålen. Idag har vi ännu fler åländska krafter i EU än vad vi hade då. Viktigast av allt är att landskapsregeringen får till stånd en meningsfull diskussion med finansministeriet och tullen. Tullens deltagande är viktig, för tullen har värdefull kompetens om verkställigheten som de två andra myndigheterna saknar. Låt oss alltså inte förtröttas av dårskaperna. Låt oss kavla upp armarna ett snäpp till. Tack för ordet.
En replik är begärd. Ledamot Gunell.
Tack. Fru talman och tack ledamoten Valve för ett färgstarkt anförande med personliga erfarenheter också kryddat med. Men problematiken är komplex och många myndigheter är också involverade. Men också landskapsregeringen här har ju en viktig roll. Och tydligen så blev det här elektroniska förfarandet från 1 september ändå mer komplext än vad någon kunde föreställa sig. Hur ser ledamoten Valve på landskapsregeringens agerande när det gäller skattegränshanteringen? Och är han som moderat och delaktig i regeringsblocket nöjd med regeringens arbete hittills?
Ledamot Valve.
Vi moderater brinner för att skattegränsen ska funka så vanligt som det bara går. Så ja, det här är en väldigt viktig fråga för oss och jag känner förtroende inför det arbete som landskapsregeringen gör. Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp, de hyr in kompetens. Jag är övertygad om att det här arbetet kommer att fortsätta. Jag är likaledes övertygad om att det kommer att synas i budget för 2022. Förhoppningsvis inte i flera budgetar än så, för då ska vi ha löst det här problemet.
Ledamot Gunell.
Vi som står på sidan om i oppositionen har varit något förundrade över att landskapsregeringen har varit så senfärdig med att ersätta kunskap och tjänstemän på finansavdelningen som skulle ha behövts inför det här elektroniska förfarandets införande. Att hur ser ledamoten Valve på den här, tycker jag, ganska senkomna rekryteringen?
Ledamot Valve.
Man har förstås olika perspektiv när man befinner sig inne i regeringsblocken och när man befinner sig utanför regeringsblocken. Den bilden som jag har som en ledamot inne i regeringsblocken, det är att landskapsregeringen både jobbar med den här frågan, landskapsregeringen prioriterar den här frågan. Landskapsregeringen har kanske inte varit världsbäst att kommunicera ut att man jobbar med den här frågan. För att det är så självklart och uppenbart att landskapsregeringen jobbar med denna fråga. Så till den del det finns skäl att förbättra, så kanske det kring kommunikationen och att klart berätta vad det är som uppnås i arbetet. Men riktningen är rätt.
Replikväxlingen var därmed avslutad. Nästa anförande går till ledamot Bergbo. Varsågod.
Fru talman. Ordet samarbete utkristalliserar sig i flertalet textavsnitt i självstyrelsepolitiska nämndens betänkande om landskapsregeringens externpolitik år 2020 och delvis år 2021. Jag önskar säga några ord främst om gränsproblematiken under covid-epidemin och möjligheten att inleda samarbete med någon eller några institutioner som driver utvecklings- och innovationsprojekt i akt och mening att främja utvecklingen till ett hållbart samhälle. Inledningsvis fastslår nämnden i betänkandet att den globala pandemin har präglat både det externt politiska arbetet och att det har slagit hårt mot både Norden och Europa. Alla nordiska länder har förstås tampats med de utmaningar som covid-19 medfört. Men Åland är för sin ekonomi, så som den ser ut idag, alldeles särskilt beroende av fri rörlighet och öppna gränser. Pandemin har därför på den punkten drabbat Åland ojämförligt hårt, både ekonomiskt och socialt. Stängda gränser på alltför osäkra boliner vill ingen återuppleva. Och den nordiska modellen, det sedan länge utvecklade nordiska samarbetet som vi har haft stora förväntningar på, kom tyvärr på skam då gränshinder upprättades. Samarbetet fungerade inte utan rasade mer eller mindre som ett korthus. Det kan och måste bli bättre förspänt än så fram tills nästa gång det nordiska samarbetet åter behövs i akutläge. Sverige har talat för ett ökat samarbete kring gränsfrågorna i Norden. Att vi måste ha en dialog med varandra innan vi fattar beslut som påverkar de andra länderna, våra gränser och medborgare i Norden. Hållbart initiativ stöder den tanken, och vi vet också att landskapsregeringen har lyft gränsproblematiken i flertalet nordiska sammanhang under pandemin. Fru talman, i en föränderlig värld, i en snabbt forcerande samhällsutveckling i spåren av klimatförändring, krav på digitalisering, ofrånkomliga demografiska förändringar och ett utpräglat och accelererande informations- och kunskapssamhälle krävs samverkan även med externa aktörer. Den planerade storskaliga och havsbaserade vindkraften är ett tydligt exempel på detta. Samarbete krävs självklart här. Det krävs eftersom visionen är gränsöverskridande elanslutningar mellan Finland och Sverige, som i förlängningen inkluderar en överföring av el till det nordiska elnätet. En betydande del av den producerade elen kan även omvandlas till andra energiformer, som exempelvis vätgas eller metanol, vilket också öppnar upp för utveckling av nya samarbeten på bred front. Talman, under behandlingen av regeringens meddelande om externpolitiken hörde nämnden representanter för Svenska Tillväxtverket och Vinnova samt Finlands motsvarighet Sitra, som alla redogjorde för det utvecklings- och innovationsarbete myndigheten arbetar med. Här öppnas ett spännande fönster för Åland att etablera samarbeten på viktiga områden som har betydelse för vår samhällsutveckling. Våra resurser att bedriva eget utvecklings- och innovationsarbete i motsvarande grad är nämligen av naturliga orsaker begränsade. Ett framtida samarbete kunde med fördel ske utifrån högskolan på Åland, vars uppgift är att samordna olika utvecklings- och samprojekt inom forskning, utveckling och innovation i ett hållbarhets- och systemförändrings- och omställningsperspektiv. Talman, betänkandet understryker och påminner oss rakt igenom om vikten av att vi åländska politiker också bör lyfta blicken mot horisonten. Vi ska fortsätta med att odla externa kontakter för ny kunskap, nytt fördjupat samarbete, erfarenhetsutbyte till förmån för den dagliga politiken och vårt eget samhälles bästa utveckling. Hållbart initiativ gör det för sin del genom kontakter med kollegor i de gröna partierna, både i öst och väst, samt nätverkande på EU-nivå, bland annat som medlem i gröna gruppen i EU:s regionkommitté. Tack, talman.
Inga repliker är begärda. Nästa anförande går till ledamot Gunell. Varsågod.
Tack, fru talman. Det är sista dagen som lagtinget nu sammanträder innan det blir uppehåll och paus. Och frågan om skattegränsen har gått här varv efter varv i den här salen. Det vore, tycker jag, väldigt bra om landskapsregeringen idag, nu då innan vi igen skingras efter för många veckors uppehåll, kunde ge sin syn på skattegränsarbetet just nu och vad som kommer att ske de närmaste dagarna och veckorna. Oppositionen har lämnat in ett spörsmål, men det ligger ju och ruvar ända till november. Så att vad sker här och nu och vilka både politiska förhandlingar pågår och vilka andra konkreta förslag har man att förvänta sig? Jag tror det skulle vara mycket bra om lagtinget kunde få kunskap om det här och hur planerna ser ut. Men också förstås företagarna och alla där ute i samhället som nu dagligen kämpar hårt med den här frågan. En av de viktigaste diskussionerna som jag tycker att nämnden hade i samband med det här meddelandet så rörde sig om vår förmåga till återhämtning efter coronakrisen, Ålands förmåga till utveckling och innovationsarbete. Och jag tycker att diskussionerna stundtals var lite pessimistiska, stundtals kanske lite mera framåtsyftande. Jag har i alla fall för tillfället en ganska stark känsla av att Åland hamnar på den berömda efterkälken just nu på många områden. Både när det gäller kunskap och utbildning så satsas det nu mycket också på rikssidan med den förlängda läroplikten, till och med flexibel skolstart. Det sker reform efter reform inom utbildning där vi på Åland faktiskt inte hänger med. Det här oroar mig eftersom för ett litet landskap och en liten region är utbildning och kunskap oerhört centrala. Vi har inte många andra råvaror att bygga vidare på än humankapitalet. Och därför måste det hela tiden vara en väldigt viktig fråga. Likaså så har vi nått en stagnation när det gäller BNP och tillväxtutveckling. Och även den måste vi se över, lika väl som vår samhällsmodell med våra 16 kommuner och hur vi ska navigera hela landskapet Åland framåt för att klara oss i konkurrens med andra. Också klimatarbetet och omställningar i enlighet med vår agenda så känns lite kantstötta efter den här nya riktningen på politiken med den här fossildrivna trafiken som nu ska fortgå. Och där tongångarna låter som att det här var en färja, men det kanske kommer flera i samma anda. Det känns inte riktigt som vi är på topp när det gäller modernisering och framåtsyftande politik. Och det är också så att EU-regleringen, vårt medlemskap i EU som på många sätt är bra, det begränsar också självstyrelsens rörelsefrihet och rörelseutrymme på många sätt. Att landskapsregeringen nu så hårt går ut och slår fast sina förhandlingspositioner så gör ju mig ännu mer orolig om vi överhuvudtaget ska nå i mål med en ny självstyrelselag. Så att det skulle nog vara viktigt att fortsätta fundera strategiskt och långsiktigt på framtiden. En hoppingivande diskussion som jag tycker att nämnden höll så var just den som uppstod efter höranden från Vinnova och Sitra och Tillväxtverket i Sverige. För att här behöver vi ju på Åland en ny start. Och just nu är det väl lite oklart, tycker jag, hur det här landskapsregeringen planerar sitt innovationsarbete. Å ena sidan så hade lanserats en utvecklingsenhet vid högskolan. Hur mår den? Finns den? Lever den? Och vad gör den? Sen har man också aviserat någon slags efterträdare till det som var Utvecklings AB som hade hand om företagsutveckling, affärsutveckling och riskkapital. Vad händer där? Och kommer de här enheterna, som den ena då är inom utbildningssektorn och den andra inom närings, att samverka? Och risken på Åland är att vi splittrar oss istället för att foga samman och stärka enheter så att de de facto har en möjlighet att få någonting vettigt gjort. Så vi vet mycket väl att också vi på Åland måste ta tag i de bitarna som är kopplade till framgångsfaktorer, ekonomiskt fortsatt framgång för landskapet. Det handlar om kunskap, det handlar om hållbar tillväxt, om dataekonomi och hur vi digitaliserar och stärker vårt kunnande inom datateknik på ett sätt som når alla medborgare. Det handlar också om ekologi och cirkulär ekonomi. Jag tycker att Sitra är att berömma också för att man har tagit till de här utvecklingsdelarna, lagt till också den som handlar om demokrati och delaktighet. Det är också en väldigt viktig fråga för en fortsatt demokratisk utveckling. Så det här lär väl inte vara det sista betänkande i den riktningen, men det skulle vara tacksamt om landskapsregeringen kunde ta tillfället i akt att nu innan vi går hem ge oss upplysningar. Både om det strategiska utvecklingsarbetet inom innovation och hur läget är där och även den aktuella skattegränsfrågan. Tack.
Inga repliker är begärda. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. Betänkande för kännedom. Ärende nummer 5, Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020, Finans- och näringsutskottets betänkande nummer 18, 2020-2021, Landskapsrevisorernas berättelse 2, 2020-2021. Ärendet tas upp till behandling i plenum den 10 november 2021. Redogörelsen över ärende nummer 6, redogörelsen över årsredovisningen per den 31/12/2020, Finans- och näringsutskottets betänkande nummer 19, 2020-2021, redogörelse nummer 3, 2020-2021. Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 10 november 2021. Talmanskonferensen föreslår att lagtinget ska sammankomma till ett nytt arbetsår måndagen den 8 november 2021 klockan 13. Kan förslaget omfattas i enlighet med lagtingsordningens 16 paragraf? Förslaget är omfattat. Nästa plenum hålls således den 8 november 2021 klockan 10. Då lagtinget samlas för att välja presidium för arbetsåret 2021-2022. Presidiet kan dock sammankalla lagtinget därför innan om det är nödvändigt. Plenum är avslutat.